Det är måndagen den 4 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Idag ska vi gå tillbaks i historien igen och prata om när och hur Sverige blev ett rikt land. Det har vi gjort flera gånger tidigare i podden, men för varje besök i det förflutna blir vi förhoppningsvis mer bildade och har bättre möjlighet att förstå vår historia. Det tror jag i alla fall jag. Hur vi ser på historien beror ju förstås delvis på hur vi ser på samtiden och på hur vi tycker och tänker politiskt. Och därför är även den svenska välståndets historia rätt omdiskuterat. Vad var det som gjorde oss till ett rikt land en gång? Var det liberaliseringar och goda marknadsekonomiska institutioner? Eller var det folkhemmets senare satsningar på välfärd och omfördelning? Eller båda två kanske? Det här ska vi diskutera vidare idag. Och då är jag glad att hälsa Fredrik Segerfeldt från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen hit igen. Varmt välkommen Fredrik.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, det är jättekul att ha dig här. Bakgrunden till att du är här den här gången, du passade på att inför 1 maj av alla dagar publicera en artikel på Dagens Nyheters debattsida med brandfacklan Arbetarklassen hade haft det bättre om LO aldrig funnits som rubrik. Väldigt provocerande, jag antar att du kommer belägga det under samtalets gång, men vad var bakgrunden till det här? Vad är det du har gjort den här gången?
Nej, men jag har liksom i många decennier retat mig så in i bomben på ett narrativ som finns i deras socialdemokratins och LOs egna dokument, men också i samhället som helhet, i skolböcker och så vidare, som är liksom att den svenska arbetarklassen enade sig, skapade ett mäktigt parti och ett mäktigt fackförening och kunde därmed höja sitt välstånd. Ja, i den rapporten som ligger till grunden för artikeln så utgår jag från Magnus då, som är alltså en fiktiv pappersarbetare som åker hem från bruket i sin fina nya bil till sin tvåplansvilla, och på vägen så funderar han på den här resan till Thailand han ska göra med ungarna och med frun. Och det brukar man då, varför kan han leva så gott och ha det så gott ställt i förhållande till en pappersarbetare för 100 år sedan? Och i liksom det socialdemokratiska narrativet så är det då liksom den fackliga kampen och den politiska kampen som har liksom, omfördelat resurser. Och jag menar, ett tag från de rika och ett till de fattiga, och jag menar att det här är inte sant. Det är helt enkelt en falsk historieskrivning, och det här står liksom i Socialdemokraternas partiprogram. Så vad jag gjorde var att jag tog den här nyckelstycket i Socialdemokraternas partiprogram och så analyserade det i detalj, och så la jag fram 10 ekonomiska fakta som motsäger det narrativet helt enkelt.
Ja, men vad ska vi börja? Ska vi beta av alla 10 tycker du? Eller
Nej, men vi kan börja några stycken. Ja. Ja, till exempel då så finns ju då det här liksom det fackliga narrativet som är att genom att skapa fackföreningar så kunde man sluta sig samman, få ut en större andel av produktionens värde i lön och därmed minska företagarnas vinster, och därmed kunde man få högre levnadsstandard.
Mm, det känner vi nog alla igen. Ja. Men ja, det var inte så.
Det är inte sant. För att den delen av produktionens förädlingsvärde som går till lön har varit konstant sedan 1870 strukturellt. Det går upp och ner i konjunktur och sådär. Men man tittar över flera många decennier och över en 100-årsperiod eller 130-årsperiod som jag har gjort, så ser man att det är en rak linje. Alltså en arbetare år 2000 fick ut lika mycket av lika stor andel av det han producerar år 2000 som 1870. Det är bara det att produktionen per liksom, anställd har blivit 20 gånger högre. Så hela skillnaden i levnadsstandard mellan en arbetare 2000 och 1870 beror på kapitalistiskt ledd produktivitetstillväxt. Hela den här grejen om att de har liksom, med kollektivism och strejkhot fått ut en större andel av produktionen kollektivistiskt är helt enkelt inte sant.
Så en svensk arbetare som då tjänade dåligt 1870, vilket man gjorde, men det berodde på att den svenska industrin eller den svenska produktionen var inte värd mer, så att säga.
Exakt. Mm. Exakt. Han fick ut ungefär 70% av det som han producerade i lön. Mm. Och det får de idag också. Löntagarnas andel av produktion har varit konstant i 130 år. Det är liksom myt ett.
Mm. Och det innebär att den här elaka kapitalisten som har ägt allting var inte då snorrik på arbetarnas bekostnad tidigare, utan hade ungefär också samma andel blir det ju då.
Exakt, exakt. Okay. Och det här är en lag som nationalekonomin har vetat sedan 1950. Det var ju nationalekonomin som kallades med stylized facts. Så det här är inget nytt. Det är bara det att det är ingen som har vågat utmana eller velat konfrontera dem med den här uppenbart falska påståendet.
Vilken myt vill du ta dig an efter det? Vi kan fortsätta.
Vi kan börja så här. När växte Sverige snabbare än andra länder? För det de påstår, det är att Sverige blev ett av världens rikaste länder. Det vill säga i relation till andra avancerade länder. Så det är inte bara absolut, utan det är relativt välstånd det handlar om. Och då kan man kolla då, när växte Sverige snabbare än andra länder.
Då misstänker jag att du har läst Lars Jonung här.
Såklart, men inte bara Jonung, utan det fanns också Olle Krantz som var en vänsterekonom historiker som 20 år före Lars Jonung hade samma graf. Så det här är inte bara liksom den här nyliberala lundekonomen som alla gillar att skälla på nu, utan det fanns en motsvarande artikel 20 år tidigare som hade exakt samma graf, som visar att det mellan 1800 och 1950 som Sverige växer snabbast. Det är så inpyrt, inpräntat i vår själ att det var under rekordåren. Mm. Så stod det i den här SVT-serien om Sveriges historia och så vidare och så vidare. Men faktum är att Sverige hade alltså lägre eller sämre standardutveckling under perioden efter andra världskriget. För rekordåren var någonting som fanns i hela Europa, och det var ännu mer rekordår i de andra länderna än i Sverige.
Mm. För vad Jonung har gjort, jag ska påminna lyssnarna då att vi har haft Lars i podden, han medverkade i höstas, lyssnarna på det. Men då har han tittat på, precis som du säger, jämfört med andra, en korg av andra industriella utvecklade länder, och kollat Sveriges relativa tillväxt, och då blir den helt enkelt sämre efter 1950 än vad tidigare.
Exakt. 1890-1950, det var ju då vi blev ett av världens rikaste länder. Inte därefter. Och då kan man fråga sig då, hur stor andel av de här 60 åren styrde Socialdemokraterna som statsminister? Jo, 22.
Mm.
Och 5,5 av de 22 åren så var det samlingsregering under andra världskriget. Och då var det liksom inte någon utbyggnad av några socialsystem.
Nej, men då var det ju krig. Så hör man
exakt,
ju.
Ja. Exakt. Så att det är inte sant att det var socialdemokratiskt regeringsinnehav under den perioden när Sverige växer snabbare. Den andra grejen då, som jag sa, är att det här med rekordåren, då växte vi alltså långsammare än jämförbara länder sedan 1950. Så det. Och sen har vi då, vad var Sverige för sorts land mellan 1890 och 1950? Jo, ett utpräglat lågskatteland. Både i förhållande till idag och i förhållande till andra länder. Vi hade lägre skatter än USA, Storbritannien och Frankrike. Och vi hade mycket, mycket lägre skatter än idag. Mellan 10 och 20. Ja, de första åren var det bara upp till 10%. Och sen i slutet av perioden var det upp till 20% av skatt i BNP. Alltså skatteintäkter som andel av BNP. Det vi kallar skattetryck.
Mm.
Och sen som värst, när det var som värst, var det upp i 50%. Va? Mm. Senare.
En fråga, det blir kanske repetition för en del lyssnare, men vad är det då som sker före eller under slutet av 1800-talet som gör att Sverige kan bli och växa så snabbt?
För oss är det nästan en kliché, för vi har ju sagt det här så många gånger, men det var så att Sverige var ju ett outvecklat, efterblivet jordbruksland i Europas utkant. Mm. Men vi gjorde massa reformer under 2 eller 3 decennier. Avskaffade skråväsendet, införde näringsfrihet, vi anslöt oss till det europeiska frihandelssystemet, vi fick ett banksystem, och sen så en sak som är underskattad är att vi också gjorde helt om offentlig sektor. Det var ju en korrupt maktutövning där ämbetsmän kunde ha 6-7 olika ämbeten, och de avgifter de fick var deras lön och sånt. Mm. Vi fick helt enkelt en icke-korrupt offentlig förvaltning, vilket också var en viktig sak. Äganderätten blev stark helt enkelt den här perioden, och den la grunden för den här vågen. Och jag vill inte hävda att det var en reform på 1864 som gjorde att vi hade hög tillväxt 1949. Det är inte sant, för det är för lång tid här emellan. Men vad Socialdemokraterna gjorde, så här, vad som hände under hela första halvan av 1900-talet var att vi behöll de här klassiskt liberala institutionerna, och därför kunde vi växa fort.
Ja, för vi ska ju säga att svensk ekonomi var ju efterbliven långt in på 1800-talet. Vi var ett jordbrukarland med inte så bra jordar, ganska improduktivt. Och sen började vi ju använda våra stora naturtillgångar. Vi använde vattenkraften, vi använde skogen, malmen och så vidare. Liksom.
Vi började med att exportera havre och smör. Vilket var väldigt intressant. Alltså hästarna var ju fortfarande liksom Europas bilar. Och det var en enorm efterfrågan på just havre, vilket vi kunde exportera. Det var det som så först var det jordbruk och sen började vi industrialiseras då 1890 och så vidare. Mm. 120-130 år efter Storbritannien.
Mina släktingar i Jämtland faktiskt exporterade smör via Trondheim till England.
Mycket intressant.
Ja, faktiskt. Storsjöbygden var faktiskt väldigt... Där var det bra jordar, där var det bra förutsättningar för boskapsskötsel. Jaha, och så kom Socialdemokraterna och förstörde det här sen då? Ja, kan man säga så gravt?
Ja, jag skulle säga att det var egentligen inte perioden 50-70, då styrde Socialdemokraterna och då hade vi i sig lägre tillväxt. Men jag tror att mycket av det, liksom att det faktum att vi hade lite lägre tillväxt då, det tror jag kan förklaras av det som kallas för catch-up-tillväxt. Alltså vår produktionsapparat var... mindre förstörd än de andra under andra världskriget, vilket gjorde att Tyskland och andra startade på en lägre nivå och sen kom i fatt, för de hade egentligen liksom samma humankapital och samma tekniska förmåga som vi hade, och sen så kom de i fatt. Men efter liksom två decennier så var de i fatt. Det var först i slutet på 60-talet när arbetarrörelsen radikaliserades som Sverige förstördes. Då var liksom... Den här vänstervågen fick ju en massa olika konsekvenser. Ni är så kända här med liksom, hela liksom, Vietnam och allt detta. Mm. Så här. Men arbetarrörelsen internaliserade ju, alltså arbetarrörelsen i betydelsen LO och Socialdemokraterna internaliserade den här vänstervågen. Och på 70-talet så utvecklades det till liksom någonting där man liksom lämnade de här marknadsekonomiska institutionerna bakom sig. Det är Andreas Berg som är docent i nationalekonomi har skrivit den här boken Den kapitalistiska välfärdsstaten. Han beskriver att vi lämnade den kapitalistiska välfärdsstaten bakom oss och blev en interventionistisk välfärdsstat. Staten fick en helt annan roll i ekonomin och så vidare. Och sen har vi då med det här med lönebildningen. Vi fick ju då... De svenska företagen slutade att ha produktivitetsutveckling. Samtidigt så kunde liksom de intellektuella i arbetarrörelsen inte acceptera det kapitalistiska systemet, som man skulle använda strejkvapnet och lönebildningen för att kväsa kapitalismen och minska kapitalandelen, öka löneandelen för att få ner de höga vinsterna som de tyckte var oacceptabla. Mm. Och därför hade man då extremt höga löneökningar. Så när löneandelen var uppe på 80-90% och löneökningarna var från år till år, en gång var de 15% trots att produktiviteten inte ökar. Och då, vad händer då när man har löneökningar som inte motsvaras av produktivitetsökningar? Jo, man får inflation. Och mellan 1975 och 1995 stod alltså reallönerna stilla. Mm. En arbetare 1995 hade samma köpkraft som 20 år tidigare. Vi förlorade två decennier. Och då får man alltid motargumentet som är så här: ja, men det här var ju bara oljekrisen. Och därför har jag kollat på reallöneutvecklingen i jämförbara länder. Och så har jag en graf där jag visar att Sverige sticker ut. Det fanns jättemånga länder som hade jättehög reallöneutveckling. Så Sverige var ett undantag. Vi var det enda landet plus någonting som var i närheten som hade noll reallöneutveckling under de här två decennierna.
Men en sak där, du säger att man då i slutet på 60-talet börjar vilja ha ut att löneandelen ska öka. Så då sker ju det som inte hade skett tidigare, att arbetarna fick mer av den totala produktionen. Men det hjälpte inte så mycket för att pengarna blev mindre värda i samma stund, så att säga, eftersom det inte skedde någon produktivitetsutveckling, eller?
Ja, men det är två saker. Men alltså effekten av att när man har så hög löneandel, man får skilja på två saker. Löneandelen är en sak, krav som inte motsvaras på produktivitetsutveckling är lite två olika saker. Det första är liksom att då får du inflation och det skapar sen sämre realutveckling. Men om man liksom inte låter, om man inte har en privat kapitalbildning i en ekonomi, då har man heller inga pengar till investeringar i ny produktiv verksamhet, vilket på lite sikt ger en sämre ekonomisk utveckling. Så, men det här var ju ett helt paket av vänstervågsekonomi som förstörde landet. Som liksom gjorde att vi utvecklades sämre än andra länder. Och det här var liksom, när vi vaknade upp sen i början på 1990-talet, så hade Sverige då förvandlats från ett av världens rikaste länder till ett i-land på dekis.
Mm. Jag hade Fredrik Johansson i podden för några veckor sedan. Han har ju skrivit en bok på liknande tema, och svensk ekonomisk historia kan man säga.
Jag har läst boken.
Ja, gjort det. För en sak, även på 50- och 60-talet, det där med just kapitalbildning och möjlighet att få in produktivt kapital till nya företag och så här. Det var ju ganska svårt. Alltså för det första, det fanns inte, de rika människorna hade inte så mycket pengar. Börsen hade inte så mycket pengar. Det var svårt liksom att dra in stålar. Liksom. Ja. Så det startades ju inte så många nya företag under rekordåren faktiskt. Det var ju gamla företag som gick väldigt bra förvisso. Men,
ja.
Och det är ju problematiskt, för att nya företag är ju ett bra sätt att få in nya idéer och ny energi i en ekonomi.
Men alltså, i en annan rapport jag skrivit så har jag också antalet jobb mellan 1950 till 1990, eller om det är 2000. Mm. Det fanns färre jobb i näringslivet år 2000 än år 1950. Så hela den sysselsättningstillväxten som ägde rum mellan 1950 och framåt var alltså i staten.
Och den var stor, för det var ju då kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden.
Jag kommer inte ihåg det, men det var 1,2 miljoner jobb
i offentlig sektor
som växte fram, medan jobben i näringslivet minskade. Och det här var en utveckling som alla kände till, visste om. Det hävdas ju ibland att det var bara liksom Carl Bildt och hans regering som gjorde detta, men jag har ju läst, precis som Fredrik har gjort i sin bok, först var Kjell-Olof Feldt, som var finansminister på 80-talet under socialdemokratiska regeringar, vad han skrev i sin bok, och vad Allan Larsson och Ingvar Carlsson skrev i början av krisen 1990. Alltså det fanns en sjukdomsinsikt inne i socialdemokratin. De lanserade ett krisprogram därför att den här modellen hade sprungit in i väggen.
Mm. Ska vi gå tillbaka till dina brandfacklor. Du skriver ju att den fackliga kampen var dels irrelevant och till och med destruktiv. Mm. Varför då?
Jo, men irrelevant då handlar ju om det här med löneandelen. Alltså det här, i och med att man får ut en lika stor andel av det man producerar 1870 som 2000, så är det ju inte den fackliga kampen som förklarar varför vi lever som vi gör. Det andra är att när de sen ballade ur ideologiskt för löntagarfonder och de här höga löneandelarna och det här inflationsskapande konfliktagerandet, det undergrävde ju medlemmarnas levnadsstandard. Och jag gör då ett experiment och säger att låt oss säga att den här vänstervågen aldrig hade ägt rum. Vi hade haft samma tillväxt som de andra 14-15 länderna som både liksom Olle Krantz och Lars Jonung har haft i sina grafer. Mellan 1975 och 2022, då hade svensk BNP per capita varit 68 000 kronor högre, och det blir över en kvarts miljon för en familj med två barn. Nu är det så att en BNP per capita blir ju inte direkt lön, för det är en massa skatt. Och det, men det är också, det som skatt går ju till välfärd, så man har haft, även om bara hälften av det hade varit liksom ren lön, så hade ju den andra hälften varit liksom bättre sjukvård och så vidare, om man nu tror att mer resurser till sjukvården ger bättre sjukvård. Så
vad är
en kvarts miljon varje år har arbetarrörelsens vänstervåg snott från en vanlig svensk familj.
Vad är BNP per capita? BNP är väl 6 000 miljarder ungefär, och vi är 10 miljoner. Så är den...
Ja, men det här är lite svårt, för det här är räknat då utifrån en databas som görs i universitetet i Groningen. Mm. Angus Madison var den som gjorde detta. Och sen, han använder då internationella dollar i 2011 års priser. Så först måste man PPP-justera och sen så måste man inflationsjustera. Så det är en del beräkningar bakom.
Men hur många procent mer är det ungefär jämfört med då?
Hur många procent, ja.
Jag menar, 60, vad sa du, 60 000, det är kanske svårt
ja,
för folk att
veta. Ja, just det. Jag skulle, vad ska jag säga, 68 000... per år. Kan det vara 10%?
Ja, mellan 10 och 15% räknar jag ut i huvudet.
Ja,
men vi går inte i god för den siffran. Men du, nu är du ganska elak mot fackföreningsrörelsen. Har den inte gjort bra saker när det gäller så här att ordna arbetsförhållanden som är bättre? Arbetstider? Att man inte slår ihjäl sig på jobbet? Och om man skadar sig så får man sådana saker?
Jo, men det är inte det jag skriver om. Mm. Det är inte det min rapport handlar om. Utan jag har tagit ett nyckelstycke ur Socialdemokraternas partiprogram 2025. Och så ska jag motbevisa det påståendet som står där. Jag hävdar liksom inte att och det är i förhållande till det som arbetarrörelsen har varit irrelevant och destruktiv när det gäller välståndet. Det är säkert så att facken har varit viktiga i andra avseenden. Men det finns också där en sak jag retar mig på. För att alla västeuropeiska länder har 8 timmars arbetsdag och ibland kortare och 5 veckors semester. Men vi har lurats i av arbetarrörelsens propagandaorgan, deras grepp om det offentliga samtalet, att det är något världsunikt med just oss.
Bara vi som har välfärd.
Ja, och liksom som att det är bara i Sverige som gör det, är tack vare den svenska modellen och starka facken. Hur kommer det sig att man har det så i Belgien och Frankrike och Italien och Spanien och Tyskland och Nederländerna och så vidare och så vidare och så vidare. Vi är ett vanligt västeuropeiskt land. Men vår välfärdsstat är inte särskilt annorlunda. Och så säger alla, USA då? Ja, jag tror att USA sticker ut därför att de gör en annan avvägning mellan materiellt välstånd och fritid. För de lägger liksom större vikt kulturellt vid det materiella än vi gör. Jag menar liksom att det är ganska naturligt att en demokrati, att människors preferenser återspeglas av det politiska systemet och att människors preferenser sen blir verklighet. För när vi blir lite rikare och har nått liksom de här fundamentala behoven, ja, då tycker vi att det är trevligare att vara ledig istället för att få lite högre lön. Det är inget konstigt med det. Jag tycker att det är så konstigt att vi alltid ska ha den här konflikten. De vill ju att samhället ska präglas av konflikt mellan arbetskapital. Jag menar att det gör inte vårt samhälle, och det har inte gjort historiskt, men de har byggt upp en historisk myt, för de vill det ska vara så, för då får de fler medlemmar i LO och sossarna kan ljuga i valrörelsen.
Men det är också, alltså det är ju den teori, det marxistiska teoribygget som de en gång kom ifrån, även fast de inte läser Marx ofta idag, så är det ju ändå det som är grundstoryn. Liksom.
Ja,
så är det ju.
Ja. Men det, och därför menar jag att den är ju inte sann. Jag har ju belägg för belägg för belägg med historisk data för massa olika källor på massa olika sätt som säger att det är inte så det här samhället har byggts upp. Vi är en västländsk demokrati med marknadsekonomi, och därför lever vi ett bra liv.
Men ibland pratar man om den nordiska välfärdsmodellen, att nordiska välfärdsstater är något speciellt. Och då räknar man väl Sverige, Norge, Danmark, Finland. Och där har ju socialdemokratin i alla de länderna varit starka. Kan det finnas någon sanning i det då?
Jo, men det är den här, det var en dansk som heter Gösta Esping Andersen som skrev en bok för, kan det vara, 25 år sedan, där han sa om The Three Models of Welfare Capitalism, som jag tror jag boken hette. Mm. Och han hävdar, ja, men visst har vi så. Det finns ju grundläggande skillnader i strukturerna från början vad gäller liksom arbetsmarknadsparter, hur välfärden är organiserad. Men när man sen kollar liksom på, alltså jag var så irriterad redan för 20 år sedan detta, så jag skrev en bok som heter 12 familjer i Europa. Där jag liksom åkte runt och tittade på en arbetarfamilj och en tjänstemannafamilj liksom i 6 andra länder. Och vad händer när de blir sjuka? Vad händer när de blir arbetslösa? Och det fungerar ungefär som här. Och så tittade jag liksom på datan också, som jag har en graf i rapporten. Där jag visar liksom att nej, men jag tror vi ligger på 8:e eller 9:e plats vad gäller offentliga välfärdsutgifter som andel av BNP. Vi är som Holland, fast lite fattigare.
Mm. Nej, men jag tror du har rätt. Jag tror ju den här historien är väldigt starkt förankrad hos många av oss, att vi är nog ändå lite bättre, lite rikare, lite tryggare än de andra.
Och lite finare också.
Ja, kanske det.
Ja, men det är så här, alltså jag läste någonting om, redan när vi höll på med EU-debatten så på 60-talet, va, så läste jag en tysk-svensk forskare som sa att...
Som citerade, på 60-talet läste du inga böcker, så då var inte du född än.
Nej, men det var skrivet på 60-talet.
Ja, okay.
Jag läste den bara häromdagen.
Ja.
Och det var Myrdal och två till som hade skrivit, alltså Gunnar, inte Jan.
Mm.
Och liksom det han sa, jag kommer inte ihåg exakt nu, men det var så här, att de andra västeuropeiska länderna är lite sämre organiserat helt enkelt. Och så säger forskaren liksom att ibland låter det som formuleringar kring 30-åriga kriget, alltså katoliker mot protestant. Vi har ju haft en näsan upp i vädret arrogans in Sweden, we have a system och sådär. Mm. Vilket tror vi inte vill att lära av andra länder, och vi tror att vi helt enkelt är överlägsna. Och det har drivit mig till vansinne i alla dessa år. Det är inte sant.
Jag hade en idé en gång, jag hade en tidning en gång i tiden som hette Neo, där jag hade tänkt be människor runt om Europa, eller svenskar runt om Europa, skicka in bara bilder på sina lönebesked.
Mm.
För att visa hur de ser ut, och liksom sen också, precis det du säger, berätta om vad händer när du blir sjuk och sådär, liksom bara för att se svart på vitt, så här ser det ut, så här mycket betalar man i skatt, för det får man det. Så liksom kan man ju jämföra med att ja, Sverige kanske inte sticker ut så mycket åt något håll. Liksom bara.
Nej. Men det har också skett en konvergens sen S.B. Andersson skrev sin bok. Det är det jag menar, liksom att 1980 hade vi faktiskt högst andel, så var våra välfärdsutgifter högst i Europa som andel av BNP. De är inte det längre, de andra länderna. Men vi har lika hög andel som då, idag.
Mm.
Men de andra länderna har ökat sin andel. Så det har skett liksom en konvergens där, både i ekonomin men också i hur välfärdssystemen är organiserade.
Du, vad har du fått för reaktioner? Har LO och facken blivit lika arga som du hoppades?
Nej, men det var ju för att den kom ju första maj på den debatt, va? Och det var ju väldigt glad över. Tack, Dagens Nyheter. Men så jag har liksom inte, de har ju varit lediga, så de har inte hunnit. Och sen så är det ganska, jag har ju bara fått liksom så här sociala mediereaktioner och 4-5 arga mejl på folk som tycker att jag tror att jorden är platt. Och så här, för det här är så djupt förankrat i deras sväng. Men så här, jag har inte fått några, men jag ser fram emot liksom ett seriöst utbyte med någon som tar de här sakerna på allvar.
Mm. Jag tror vi var inne på saken senast vi var här, men både du och jag är uppväxta i ett samhälle som egentligen inte finns idag, men har det inte idag jämfört med 80- och 90-talet, då var väl synen på Sverige som ett exceptionellt land mycket starkare än vad det är idag.
Verkligen.
Vi är väl mer sansade nu, liksom, på något, tänker jag.
Så är det ju. Jag menar, jag brukar alltid säga att jag brukar alltid undra hur Ingvar Carlsson mår. Eller hur en socialdemokrat som hade hamnat i koma 1985 och som vaknade upp idag.
Det liksom blir en kul film.
Ja, precis. Jag menar, så vi är med i EU, vi är med i NATO, vi är ett av världens mest kapitalistiska länder. Vi har liksom Europas starkaste finansmarknad. Vi har en jättebra startup-scen. Vi har massa människor som blivit jätterika tack vare globala företag. Vi har liksom mindre industri än andra länder i snitt. Och vi är ett utpräglat kunskapssamhälle, tjänstebaserat. Och vi är liksom före USA i Heritage Foundations Index of Economic Freedom. Det här landet har förvandlats i grunden, och det är därför det här samhället är så mycket bättre.
Mm. Vad tror du idéerna, om vi tittar på dagens vänster och dagens politik, hur viktiga är det för dagens vänster synen på det du hävdar, den falska synen på liksom hur socialdemokratin och fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen byggde upp Sverige? Är den levande där, tror du?
Ja, men alltså...
Och visar den vägen framåt också för dem?
Ja, det här är två saker. Det finns, tycker jag, någonting nästan sektliknande religiöst när de använder de här symbolerna och fanorna, och de står och håller händerna och sjunger klasskampsinternationalen och sådär, va? Och liksom lutar sig tillbaka och pratar om Mäster Palm och såna här saker, va? Där finns det så heligt för dem att det går knappt att ta på det. De är verkligen som såna här liksom amerikanska högerkristna tungotalsmänniskor, va?
I smelled victory. Victory.
Ja, precis. Precis. Och sen, det andra då nu är att de har ju anpassat sig till den här reaktionära tidsandan med att vilja tillbaka till just 1980.
Mm.
Hela det här, ta tillbaka den demokratiska kontrollen, Sverige ska bli mer som Sverige, allt det som har hänt de senaste 4 decennierna ska bli ogjort. De tycker ju att den perioden då Sverige var som allra sämst, De väljer liksom med kirurgisk precision ut den enda perioden i Sveriges historia sedan 1870 då vanliga svenska arbetare inte fick det bättre. Och dit vill Magdalena Andersson tillbaka. Jag förstår inte hur de lever med sig själva.
Nej, men så kan det väl mycket bli. Och det kanske nu när vi ser ett slut på liksom kulturkriget och invandringsdiskussionen blir nästa stora politiska strid i Sverige rent av att man ja, för det finns ju också ett program att ta sig dit. Det pratas ju redan om förmögenhetsskatter och bankskatter och alla den typen och sådär.
Ja.
Som kanske, då får vi se hur det går i valet. Det kanske inte är det första man genomför, men tangenten pekar åt det hållet.
Så är det, och det är så här, för att alla de här valfrihetssakerna, staten ska äga och styra, de här så kallade marknadsmisslyckanden överallt, de vill ju tillbaka till det samhället som människor vantrivdes i, där människor inte fick det bättre och som bevisligen gjorde Sverige till ett sämre land. Både i absoluta term och i förhållande till andra länder. Ja. Det var en katastrof.
Men bara så inte vi blir sektatare här också. De ser ju inte det så, utan de ser ju de kanske medger det att ja, men visst, men de ser ju ändå ett tryggt Sverige, ett Sverige där man jobbar åt samma håll och som även då borde ha växt. De kanske snarare ser 50- och 60-talets tillväxtsiffror som förebild, men 70- och 80-talet så att säga mer, ja, men svenskare samhälle, mer kontrollerade, där liksom, ja,
ja, det är ju en stor ideologisk strid. Jag vill inte leva i ett samhälle där politikerna kontrollerar mitt liv och andras liv. Jag lever i ett fritt samhälle. Så det här är ju en klassisk höger-vänster-konflikt om vad politiken ska göra. Jag tror ju inte på politiken. Jag tror det finns massa svagheter och problem i att styra saker politiskt, särskilt ekonomin. Jag vill inte heller att de ska styra mitt liv och ta mer än hälften av mina inkomster i skatt och sen ge tillbaka när jag gör som de säger. Det vill jag bestämma själv.
Om vi tittar på andra sidan då, den högersidan som ägnat senaste 10-15 åren och mycket pratar brottslighet och invandring och sådär, av goda skäl förstås, men hur stark är medveten om du vill beskriva där, säger du, skulle du säga?
Nej, men jag tycker att jag har aldrig känt mig så främmande för liksom borgerligheten som jag gör nu. Någonsin i hela mitt, sen jag gick med i MUF 84 eller 85 och sådär. Nej, så att, och det beror ju på att de överhuvudtaget inte pratar om de sakerna som jag tycker är viktigt. Ökad frihet, fri företagsamhet, minskad offentlig maktutövning för människor och sådär. Jag tycker dock att Moderaterna senaste halvåret har börjat prata de här termerna igen. Statsministern vill att vi ska liksom bli rikast. Finansministern har pratat om saker som handlar om också i de termerna. Men jag skulle vilja liksom att de kom tillbaka till en retorik som handlar om att vi vill att människor ska bestämma mer själva.
Jag hade finansministern, jag hade haft henne på den flera gånger. Hon har ju ofta pratat om det med mig, för jag ställer sådana frågor. Men det är ju inte det hon pratar om annars, och det är ju inte så ofta hon får de frågorna heller. Det finns liksom inte forum eller intresse för det ute i den bredare offentligheten, vad jag kan se.
Nej, så är det liksom, vi har ju för första gången, alltså, jag blev politiskt medveten 1984. Det var kalla kriget, 5 år senare föll muren, sen åkte vi på en räkmacka, vi bara vann, och sen så kom det liksom den här reaktionära kontrollvågen över världen, och så då har vi känt, och vi som liberaler då känner oss liksom lite vilsna. Jag vet ju att både finansministern och statsministern har såna instinkter i sig som du och jag har, eller som jag har åtminstone. Eller,
jag är ju folkpartist, vet
jag. Ja, jag vet, men du är ju också, jag vet. Men, som de reagerar ju också på, de är ju politiker och anpassar sig till tidsandan och söker väljarnas mandat där väljarna är. Men vi som håller på med opinionsbildning då, det gör ju både du och jag. Vi får göra vårt bästa för att försöka skapa efterfrågan på sådana här reformer.
Men då kommer den här rapporten och håller en föreläsning på Stureakademin för borgerliga studenter som är 20-25 år. Fattar de grejen?
Nej, jag har aldrig pratat om just det här, för det här är ju en ny rapport. Men jag har liksom ofta, jag tycker att när jag försöker prata om vilken frihetsrevolution vi drev igenom, så får jag ofta liksom, jag tycker att de blir tröttare och tröttare för varje generation, för de vill inte höra det här, jag liksom hade bara 2 tv-kanaler och sånt där. För de tycker att det är liksom ungefär som du och jag tycker om svartvita filmer från 40-talet.
Ja, ja. Vi blir ju så Yorkshire-män som sitter och pratar, att vi hade en halv tv-kanal och det var
exakt.
Jag tycker i och för sig det är en historia som tål att berättas vidare. Jaha.
Särskilt när oppositionsledaren vill tillbaka till just det som...
Sveriges ekonomiska historia, är den väl utforskad skulle du säga, eller skulle vi be akademikerna att titta på fler saker? Är det något mer du personligen nyfiken på?
Ja, massor. Jag skulle vilja ha liksom massa utredningar. Jag har 5-10, eftersom jag har ägnat liksom några månader åt det där, någon månad så här, så har jag liksom, jag har 1000 frågor. Jag skulle vilja liksom, jag skulle vilja veta hur det kom sig liksom att skattetrycket, att det kunde fortsätta växa trots att den offentliga sektorn växte så snabbt under 60-talet. Jag skulle veta exakt hur de här tid, det är alltid en förskjutning i tid mellan reformer och liksom och konsekvenser. Ja, sen så tycker jag också att det är alltid svårt att försöka fånga metatrender och dess konsekvenser snarare än enskilda policyreformer. Så det finns ju massor att gräva i här om man vill liksom, det här är ju en 50-sidig rapport. Men jag vet också att det finns folk som tänker och skriver om de här sakerna.
Jag tänkte en sak, vi ska snart avrunda det här, men rent psykologiskt, hur man då tänker vad en standardförbättring är, så kanske det är så att en människa som var född säg 1880 och levde till 1960 fick ju genomgå enorma standardförändringar under sitt liv. Alltså gå från alltså vattenklosetten, elen, bilen. Alltså det är
jag brukar tänka på min gammal mormor som jag träffade. Hon dog när jag var 6. Hon bodde på landet i Blekinge. Ja. Hon var född 1888 och sånt där, va? Och hon dog 1975. Alltså hon levde ju med utedass, utan rinnande vatten, föddes ju utan el och så vidare. Sverige var inte ens en demokrati. Nej. Vi var ett u-land liksom, i extrem fattigdom. Och när hon dog så hade du liksom el, flygplan, tv, radio och såna här saker. Och människan hade varit på månen. Mm. Jag tror inte det finns någon person i mänsklighetens historia som har varit med om så stora förändringar som min gammel mormor.
Nej men så är det. Och går man ännu lite tillbaka, alltså de sista människorna som var med om nödår i Sverige, det fanns ju några som levde in på 1960-talet liksom, vilket är fantastiskt. Nej, men för att undra, så här, de standardförbättringar som har skett sedan dess, om man då jämför, jag kan tänka mig att vi värderar de som var efter på 50-60-talet ganska högt fortfarande, för då kom ändå bil, sommarstuga, tv, det många tycker är självklart idag. Mm. Men det som har hänt sedan dess, 80, 90, 00-tal, hur värderar vi dem? Ja, vi har blivit extremt mycket enklare i liv, men å andra sidan så, nej, jag vet inte.
Jag tror att vi har lurats. Jag brukar säga så här: under den tiden var allting på väg utåt och skulle bli större. Så trodde vi att det skulle utvecklas i tangentens riktning. Vi skulle till Mars. Mm. Istället blev allting mindre och vi gick inåt. Mobiltelefonerna, ja, datorerna. Ja. Jag har liksom mer information och underhållning i min lur än som hela SVT någonsin sände fram till 1980. Så jag menar, det här är liksom en enorm förändring att... Vadå? Ska vi ses framför Åhléns klockan 12 på ett lördag? Ja, och sen så var du tvungen att ringa hem till ens föräldrar för att ändra datum. Alltså, det var många, många saker som var helt annorlunda.
Nu låter vi som Yorkshire-män igen. Nej, men ja. Det kan man vara värt att fundera på. Vad det är som märks som av standardförbättring och så här. För det är en helt annan diskussion. Ja, Fredrik, vi ska ta och summera. Vill du lägga till någonting? Eller hur sammanfattar man?
Jag skulle säga så här. En svensk arbetare skulle idag ha högre levnadsstandard om varken sossarna eller LO någonsin hade funnits.
Hårda ord men sanna från Fredrik Segerfeldt. Stort tack för att du kom hit, Fredrik.
Tack så mycket.
Tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han brukar göra Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är som hon brukar Lisa Erenius. Och jag heter Andreas Eriksson och hoppas precis som jag brukar att vi hörs snart igen.